Hälsingland, var det det?
För mig, jajamän. Där har jag varit och hängt i några dagar. Och träffat släkten. Och gjort allt det där som vi brukade göra när jag var liten och vi alltid åkte upp på somrarna. Mm. Och sånt mysigt.
Vart i Hälsingland?
Runt Söderhamn.
Så
släkten är från Vallvik och är nu utspridd i Vallvik, Ljusne, Vågbro. Och så bodde vi ute i en liten stuga ute i Sikfjärden. Supermysigt, mitt ute i skogen typ. Så det har bara varit fågel, kvitter, blås i träden, vatten. Och sen så ett så sjukt fullspäckat schema så vi hann ju knappt njuta av det.
Ja, vad fan hände nu? Jag tänkte också som Jules, det var vad fan.
Ja, nej, det var verkligen späckat. Träffa alla släktingar, åka till alla ställen. Pang, 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 pang. Min sambo hade tagit med sig en hel säck med brädspel och tänkt att vi skulle sitta i stugan och spela brädspel på kvällarna. Men vi hann med ett kort litet spel med mina föräldrar en kväll, men det var det enda. Det var full fart i övrigt.
Jaha, vad blev det för brädspel då?
Secret Island blev det. Det var ganska roligt faktiskt, för min pappa är vansinnigt kompetitiv och liksom gillar att vinna i spel. Det är väldigt viktigt.
Men är det inte det man ska samarbeta i?
Ja, precis! Så när vi väl satt upp allting och Alex skulle börja då, min sambo skulle börja förklara reglerna, så säger han att här ska man samarbeta. Och min pappas ansikte går från liksom taggat till va? Och min mamma bryter ihop i ett skrattanfall.
Heter den A Secret Island? Vad hette brädspelet?
Den heter Secret Island.
Precis. Precis. Så du tävlar mot ön. I ett, du är ett team som ska
den
hitta fyra
skatter.
Den håller
på att sjunka i havet.
Mm, exakt. Så medan ön sjunker ska man hitta fyra skatter och sen ta sig därifrån. Och man måste hjälpas åt. Man är ett lag liksom. Så pappa hade inget annat val men att försöka samarbeta helt enkelt.
Men alltså, vad är det då, vad är målet med spelet? Jag har ju nämligen också spelat en hel del av ett spel som är liksom alla deltagare mot spelet, om man säger så. Mm. Där alla ska samarbeta. Mm. Det heter The Game.
Okej.
Ja. Men
inte spelat.
Jag är ju nyfiken på hur det går till då, att hur slår man spelet liksom i Secret Island?
Jo. Man lägger ut, det består av plattor då som man lägger ut som är olika områden på den här ön som man har landat på med sin helikopter. Och efter varje spelare har gjort sina drag så drar man några kort som bland annat då innebär att, eller som innebär att vissa delar av den här ön börjar sjunka. Och om så pass mycket av ön sjunker så att man inte kan samla alla fyra skatter eller kan ta sig därifrån, då har man förlorat.
Så blir det svårare och svårare också.
Precis. Så i början, det beror på hur många spelare man är, va? Eller hur?
Mm.
Och då kan man börja med att till exempel dra då två kort av det här, de här korten som gör att ön sjunker successivt. Då drar man två kort efter varje spelare. Men till slut så är man uppe på fem kort och då började det bli väldigt svettigt.
Så har varje spelare också, man har en särskild förmåga att man är, jag kommer inte ihåg hur det är i Secret Island vad de heter, men man är typ arkeolog eller pilot eller någonting, och piloten kan flyga från olika delar och det kan inte de andra och sådana där saker. Och någon kan dyka.
Exakt, så det finns en diver, en explorer, en jag kommer då, men det är någon som också kan gräva.
Lite MOBA-inslag hör jag.
Ja, men lite så.
Ja, men typ faktiskt. Men det är bara ön som är din motståndare.
Men alltså jag hittar ju inte, jag har ju sökt på Secret Island Board Game och Secret Island. Jag hittar ju bara så här Forbidden Island och Robinson Crusoe, Treasure Island.
Mm.
Varför hittar jag inte det här då? Sådana här spel älskar jag, där alla som är med måste vara tillsammans mot spelet liksom.
Det var konstigt. Vi verkar ju inte ha missförstått namnet, va? Eftersom att vi minns samma.
Ja, eller hur?
Ja, nej men Men jag vet vilket du pratar om. Det finns samma utvecklare har gjort ett som heter någonting Desert. Som just det. Ungefär lite samma, det. Fast man utspelar sig i en öken.
Är det Forbidden Desert? Ja, Thirst for Survival.
Ja, så heter den. Precis.
Men då är det säkert, om det är samma utvecklare, då är det så här, då står det här Forbidden Island, kanske den jag ska spana efter.
Ja, så kan det vara.
Är det så?
Så finns det blåa kort där det står Forbidden Island, och så lägger man ut kort, och så finns det en små liksom så här, vad ska man kalla det, koner med huvudpluppar som man flyttar runt på korten. Eller?
Ja, det är väl typ sådana, det ser ut som Fia med knuffpjäser.
Exakt. Och då lägger du ut korten på hög i ett rutnät.
Aha, vad jag har fått se utifrån, det är den.
Ja, det är det.
Okej, tack. Då ska jag spana in det. Tack för tipset. Det här är skitbra.
Forbidden Island. Och vill man ha något som är lite mer utmanande och lite mer komplicerat, så kolla på Spirit Island.
Aha. Mm-hmm. All right.
Det är spännande. Då spelar man som spirits som försöker försvara sin ö mot upptäckare som kommer dit och vill ta över.
Mm. Jag älskar att spela sällskapsspel där man får samarbeta. Det har att göra med att jag växte upp med en bror som var så otroligt competitive. Och som blev så jäkla jobbig när han vann. Och han vann alltid. Så att, det var så jäkla jobbigt. Jag har haft mina värsta liksom så här temper tantrums när vi har spelat Monopol. Jag har blivit så jävla förbannad för att han har köpt en massa hotell. Och så har jag hamnat på hans ruta liksom och fått bli av med alla mina pengar. Och så här, verkligen flip the table på riktigt, liksom bokstavligen. För att jag blev så sur. Så att jag har jättesvårt med spel där man ska tävla mot varandra. För jag är en så dålig förlorare. Så att det är därför jag känner till det här spelet. För att jag har verkligen gått till spelbutiker och frågat efter. Jag vill ha spel där man måste samarbeta.
Ja, men eller hur? Ja, hur lång tid tar det att spela ett parti? Om du vill säga att det är ett lyckat parti liksom. Det går bra, 4-5 personer.
Oj. Jag har inte spelat det tillräckligt för att kunna säga det riktigt.
Det tar inte jättelång tid. Jag skulle säga, när jag har spelat det så har det väl kanske tagit 1-2 timmar. Så att det går hyfsat fort ändå. Det har jag bara spelat som max med 4 spelare.
Och som mest kan går det att vara?
Ja, är det 6? Det kan vara max. Kanske. Det står säkert någonstans.
Ja, det är... Ja, det här... I am intrigued. Jag är taggad. Kan jag lova. Det är ju... Alltså, The Game är ju ett kortspel. Där också... alltså, där det finns 100 stycken kort. Och alla är numrerade från... alltså, 1-100. Eller det finns så här. Det finns 2 kort som är numrerade 100. Och så finns det 2 kort som är numrerade 1. Så ska du lägga ut dem på spelplanen på bordet framför dig. Med 2 ytor, alltså 2 stycken platser bredvid de 200 och 2 platser bredvid de 2 ettorna som är lediga. Och sen i resten av högen så ligger då 2, alltså kort nummer 2 till kort nummer 99. Och då ska målet är att bli av med alla korten. Och bredvid 100 högarna så får du bara lägga lägre värden än det som redan ligger på en hög. Och bredvid 1 högarna får du bara lägga högre värden. Och eftersom att ingen vet vad de andra har för kort, så kanske jag förstör för Jules som jag lägger 90 på en hög där man bara får lägga högre kort. Och då kanske du sitter där och tänker, men jag hade ju ett kort som var typ 82. Nu kan inte jag lägga det på den här högen eftersom att du har redan lagt ett alldeles för högt kort. Och då gäller det att den enda regeln är att man, utöver de här de matematiska liksom reglerna, så är att man måste prata med varandra hela tiden. Men man får aldrig säga vilka kort man har. Utan du får bara försöka kommunicera, inte ens genom kod, utan till exempel om du har ett kort som, om du har 99 och du vill förtydliga att du måste få lägga på, du måste få lägga det nästa kortet under det här 100 höga. För 99 är ju det högsta kortet efter 100. Så det är det bästa kortet att lägga där. Då måste du övertyga mig som kanske har 95, som också är ett sjukt bra kort, att du har det bättre kortet. Och så blir det väldigt mycket snack och samtal över bordet. Och det är mycket så här vill jag lägga ett kort. Och så kanske någon säger, men du får vänta på din tur. Så säger man, men jag vill verkligen lägga ett kort här. Jag skulle påstå att världen går under om inte jag får lägga ett kort här. Och så blir det bara värre och värre, för till slut så har man ju förbrukat alla de här superlativen som man använder sig av. Och så blir det så här, nej, jag har låst den här nu. Nu larmar jag biblioteket med den här platsen. Så att det kan bli hur kul som helst, och det är alltid extra roligt med nya sällskap där alla är emot spelet, men där utmaningen är att samarbeta, för du får inte egentligen säga vad du har på handen då. Och sådär.
Sifferkunnig behöver man vara för att spela det här, det låter som...
Du ska kunna räkna till 100.
Ja, det måste man ju klara av.
Ja, kanske. Nej, men alltså om det ligger liksom...
Ja, det låter lite som det här kortspelet, vad det hette i det här Star Wars-spelet, KOTOR, Knights of the Old Republic. Där hade man ju något sånt där som man skulle hålla på och plussa med kort, och så fick det bara inte gå över 22 eller någonting.
Ah, ja. Ja, precis. Ja, men det är så där. Det är ena sidan så finns det två högar där du bara får lägga lägre värden än den som ligger redan. Och på andra sidan så är det två högar där du bara får lägga högre värden än det som redan ligger.
Ja.
Och så där. Så att det blir, ja, det går ganska snabbt när hela gruppen sitter och säger vi kommer inte klara det här. Men det är oftast, åtminstone de gånger som vi har kört med både familj och vänner och så där. Så har det ofta varit så att vi kommer liksom mot sluttampen av spelet och konstaterar att men det här kanske kan gå. Och så är det alltid något som fumlar med sista rundan. För alla måste gå ut jämnt också. Så att ja, det är otroligt kul och svårt att gå ut med en perfekt runda där alla kort liksom försvinner. Och sådär.
Det blir lite brädspel och kortspelsnack i dagens avsnitt av Öppna världar. Lite så side note, men det är ju spel där med, såklart.
Alltså, vi ska ju iväg på...
Det.
Ja, eller hur? Det blir mycket brädspel för mig nu. Jag ska iväg på brädspelskväll imorgon, som du ser ut som. Idag fredag när du hör det här, lyssnare. Ja, verkligen. Och sen är det ju resan meetup. Då blir det en hel del brädspel.
Just det.
Har ni några favoriter?
Brädspel?
Ja.
Jag tycker ju om skräckbrädspel. Till ingen förvåning någonsin.
Eller hur?
Så, Mansion of Madness, det tyckte jag var fantastiskt roligt att spela.
Ja, det har jag skrivit upp. Mansions of Madness, eller Mansion.
Mansion of Madness kanske det heter. Mansion. Någonting sånt. Ja. Det är mycket, vad heter det, kallar hem demoner och sen måste man springa från dem. Det är roligt. Och så får man rollspel. Det är lite blandning mellan rollspel, för att man kan rollspela sina karaktärer och då blir det ännu roligare.
Och det är läskigt, säger du?
Det är läskigt. Jag tror det bygger på H.P. Lovecraft. Så det blir ju hur man gör det. Men om man har en bra spelledare så kan det... Och så sen, det som är med brädspel nu är ju att de är ofta ganska digitala. Så att de gränsar ju lite mot dataspel. Och Mansion of Madness kan du använda en app för att du kan bland annat plocka hem soundtracket och spela det på appen så att du får stämningen medan du spelar. Och så kan du, den som spelleder kan få en massa hjälp och sånt där saker i appen som gör att det blir ännu mer inlevelse. Och vi hade bland annat, när jag körde det en gång när jag jobbade på Sverok, då satt vi uppe hela natten med det, för vi fastnade i något pussel. Som man skulle lösa på en dörr. Och det pusslet fick man ju upp så här random på våran spelledare som hade en sån här läsplatta där man kunde plocka upp det. Så det var ju ett riktigt liksom så här svårt, klurigt, en sån här gåta som man skulle lösa. Och vi hade några i vår grupp som verkligen gick all in för att lösa den. Så jag tror de satt i 2 timmar och liksom så här försökte fnula på hur de skulle lösa den här gåtan. För att annars så kom demonen och dödade oss alla. Det var väldigt minnesvärd stund. Ja, men alltså liksom i 2 timmar försökte jag knäcka den nöten. Och jag var så trött, jag höll på att somna stående. Så att det var... Man ville bara att de skulle ge upp och låta oss dö. Så de fick oss sova, men de gav sig inte. Nej, det var roligt.
Ja, det är bra tips. Sara, du hade ju mer, ni hade ju mer 40, sa du, massor av brädspel. Var det här favoriten, eller har du någon favorit?
Alltså jag är nog ganska sådär basic. Jag gillar Settlers of Catan, tycker jag är roligt. Och Agricola och sånt.
Agricola?
Mysigt, man bygger sin en liten bondgård och ska, ja, man ska se till att familjen inte svälter också, det är ju ganska viktigt med.
Okay.
Men det, de tycker jag är väldigt mysiga. Sen så har vi ett nytt nu som heter Seven Wonders Duel, som man bara spelar två personer mot varandra, och det har vi haft väldigt kul med också. Där man bygger en stad och även då underverk. Och sen så kan man vinna på poäng eller militärkraft eller... vad heter den sista? Ja.
Mm.
Det är väldigt skojigt i alla fall.
Men det är bara liksom, två personer det går att spela?
Det är bara två personer. Det är en spin-off på Seven Wonders. Så det här är liksom då en duellvariant, gissar jag. Jag har inte spelat originalspelet dock. Men det har vi haft kul med. Jag gillar spel där man får bygga saker och liksom hålla på lite med... nu tappar jag orden igen här. Vad heter det?
Strategi.
Strategi och liksom när man har hand om olika typer av resource management. Där har vi ordet.
Jag har jättesvårt för sånt. Jag spelade, Terraforming Mars med mina kollegor på mitt förra jobb, och det passade inte för mig som inte har siffersinne. Det gick inget bra för mig.
Men det är med, jag har inte heller siffror. Jag är jätterolig på siffror också egentligen, men jag tycker ändå det är roligt av någon underlig anledning.
Men det var alldeles för mycket taktik. Man var tvungen att hålla koll på sina pengar och sina gruvor och allting sånt där, och jag kände att det här var inte för mig.
Tack för tipsen.
Det finns väldigt många roliga brädspel också, så det behöver inte alltid bara vara digitalt. Speciellt nu när det är så satans varmt. Jag klarar knappt av att sitta vid datorn. Så då är det skönt att kunna ta ett spel som man kan ta med sig någon annanstans och sätta sig med, så att säga. Vilket man ju kan göra med icke-digitala spel på ett annat sätt. Men hörni, det här är ju då nu, rätta mig om jag har fel, avsnitt 78 av Öppna världar. Ja, det var så länge sedan jag var med, så jag kände mig lite bortkollrad.
Ja.
Men avsnitt 78 i alla fall, och utöver att vi nu redan har pratat i nästan 20 minuter om brädspel, så ska vi glida in på det vi ska prata om idag. Vi har alla givetvis kollat på... Nightwire episod 2. Där man får senaste nytt och ny information och så vidare om Cyberpunk 2077. Och det var det vi pratade om sist jag var med också. Då pratade vi om del 1 med Lina från Go Fight Fantastic.
Just det.
Har ni nu nämnt någonting mer om deras Kickstarter sen hon var med?
Alltså, det tål att nämnas igen. Jag vet inte om jag har glömt det. Men kör.
Jo, de nådde ju kickstarten. Det var bara det. De var ju med ett par dagar innan där, innan kickstarten skulle rinna ut. Och de nådde målet, så de har haft lite semester, men nu är det nog snart dags att kicka igång.
Eller hur? Nästan mot alla odds också. Det var en riktig sjöpung med pengar som kom in i sista sekunder. Som jag tolkar.
Ja, det är coolt. Så det funkade med kickstarter. Yes. Det var bara det jag ville säga, bara som liten så krok tillbaka. Ja,
bra.
Men Cyberpunk, hör ni.
Alltså, man kan skjuta skott som studsar, va?
Ja, det kan man.
Man kan skjuta mycket. Vad jag tog hem från det här. Jag känner att mina reflektioner kommer att bli lite blandat, för att jag hade ju lyckats missa den första. Otroligt nog, så att, men jag följer ju inte YouTube, så det har väl med det att göra. Och sociala medier är dålig på, så att jag hade missat. Så jag såg båda i ett svep, så att om jag blandar ihop dem så får ni ursäkta. Men det var mycket skjuta.
Ja, men jag tyckte mer i den här nu, nummer två, så kändes det som att, jag tyckte att i just episod ett så handlade det mer om sammanhanget runt om. Det var mer gameplay, det var mer... och så han pratade om den här animen som de ska skapa och massa sådana grejer. Braindance gick de ju igenom också, det här leta efter ledtrådar, systemet och så vidare. Medan i det här, och det är inte kortare, episod 2 är inte kortare, men det kändes kortare, för det kändes som att det var mindre innehåll, tyckte jag i alla fall.
Jag håller med.
Det var inte bara jag då.
Nej, du håller helt med. Så visade de exakt samma trailer också. Så första minuten kunde man ju skippa. Så att det drog ju också till känslan.
Ja, ja precis. Ja, jag tror att, jag vet inte vad det var med den här, men det fanns ju definitivt grejer som kändes väldigt mycket mer alltså gameigt, alltså så klassiskt spel, tv-speligt på det sättet. Alltså det är en grej att ta till sig designval och diskutera hur de liksom gör brain dances. Och att sen gå igenom ett samtal om hur de liksom har ett uppgraderingssystem för vapen. Det ena har man ju faktiskt inte hört jättemånga gånger, även om det har gjorts inom spelen och snackar om Braindance. Medan uppgraderingar av vapen och Epic och Legendaries, det är ju inget nytt. Jag gillade dock att de inte bara liksom strösslar ut Legendaries sådär, utan att till exempel om du vill åt ett väldigt, väldigt bra vapen så finns det här vapnet bara på det här sättet. Du kanske måste ta ut den här karaktären. Och då får du avgöra om det är så att du vill göra det, om det är så att det här är en karaktär du har lärt dig att tycka om de senaste 15 timmarna. Liksom.
Mm.
Och sådär. Och frågan är ju såklart, går det att bli så tjenis med en sån karaktär att du får vapnet utan att behöva ta till våld?
Och kan dina olika kan din life path eventuellt också styra lite vad du har för möjligheter? För det pratade de ju ändå ganska mycket om nu, hur din life path kommer påverka åtminstone i början på spelet. Och lite sen hur det kan komma att påverka liksom dialogval och grejer senare också. Men jag vet inte, jag tyckte om presentationen av de olika life pathsen, måste jag ändå säga.
Ja, men jag med. Jag känner att jag har saknat lite det här sen Dragon Age Origins, där med att man börjar med olika bakgrunder och att det sen styr återkommande saker som händer i zonen. Jag tänkte säga att det är konstigt att inte flera har gjort det, men man fattar ju varför, för det kräver ju enorma resurser.
Ja, visst. Och så liksom då, det styrde, de nämnde ju det i episode 1 också, typ att hur man träffar sin bästa vän Jackie påverkas av vilken roll man har. Om man är street kid så har man vuxit upp med honom, men om man är corporate så träffar man honom på något annat sätt och lite sådana där grejer. Så det påverkar ju såklart relationer och annat sånt. Men ja, jag tyckte mycket om presentationen av Nomad i episode 2. För att säga, om street kid, ja, det har vi sett och hört mycket om, känns det som, just street kid. Det känns som att det är någon default nästan vid det här laget. För du spenderar mycket tid i stan och så vidare. Medan Nomads har varit i alla fall för mig lite mer av ett enigma. Men nu fick de en väldigt, ja, men en liten presentation. Som var väldigt, den var lite romantisk, förlåt, kände jag.
Ja, jag gillade att det var fokus på familjen där. Mm. Att de sa att, för jag hade väl tänkt mer sån här Mad Max-grej, att man var någon sån här loner som var och driftade ute i öknen. Men här, det verkar ju tvärtom som att då är man mera så här, ja, men du kommer från en tight-knit familj och familjen är viktig och sånt där. Och jag bara, ja, men det här låter ju intressant. Det var en ny take på det.
Ja, men precis.
Var det bara jag som varit sugen på att vara iskall, turbo-corporate, ultra-yber-hemsk?
Nej, alltså jag känner en dragning till alla. Jag tror att det kommer bli jättesvårt. Jag tror att det här kommer bli ett spel som jag så här inte kommer att ta ur character creatorn, för att jag kommer att vela så otroligt mycket med vilken, dels hur min karaktär ska se ut, om det ska vara en man eller kvinna, och så sen måste jag välja en bakgrund också. Jag kommer aldrig att ta mig vidare.
Jag får för mig ibland att för att det blir ju lite så här corporate, det blir ju utmålat lite som, ja, men överstatliga multibillion corporate företag liksom. Det blir, ja, men det blir lite så, och det känns lite närmare kanske att Deus Ex liksom, de här nya.
Jag tycker de känns som Ventru i Vampire the Masquerade.
Och ja, det känner ju inte jag till.
Nej, det är corporate vampires.
Ja, okej. Okay. Ja, men du ser, precis. Och det jag får för mig ibland är att när det kommer till spel där du kan välja den vägen. Ibland får jag för mig att spelutvecklare, designers kanske då framförallt. Det här är bara nu totalt spekulation här. Men det jag har fått för mig att de sitter och tittar på de här dragen och tänker, okej, vad har vi för belöning till de spelarna som väljer den här liksom the worst character? Alltså de har ju en uppenbar path för dig som gör de bra sakerna, eller för att de väljer de här mer hedersvärda kanske dragen. Där har de liksom utstakat om de verkligen ambitiöst går in för det. Men de här som är douchebags och roa och kalla. Ibland får jag fram att designers tänker, vi ska visa att vi inte glömmer dem. och så kanske det blir lite övervikt på effort i deras storylines. Är det med jag tänker?
Mm.
Och därför dras jag oftast till att vilja testa det mest torra, roa, kalkylerande och se, ja, och se om det ligger någonting där. Ja, men skjuta Mården i ryggen. Det är uppenbara liksom.
Alltså, jag förstår lockelsen, men jag har jättesvårt att liksom gå igenom det. Jag mår för dåligt när jag gör taskiga saker i spel. Jag har jättesvårt. Jag är alltid en goodie two-shoes när jag spelar rollspel. Nästan uteslutande. Förutom att om jag är vampyr och kan det kännas mer okej och vara jävlig. Men,
vad sa du? En goodie two-shoes?
Ja, precis. Verkligen. Vad är det? Det är ett uttryck för någon som är extremt snäll.
Ja, snäll och duktig.
Ja, precis. Snäll och duktig och lite pushover. Lite
du får skicka med stavningen sen. Jag tror vi har namnet där.
Ja, nej, men det tycker jag alltid när jag spelar. Jag gör alltid de goda gärningarna så att man är typ så här Florence Nightingale som springer omkring och har en... Kan man få en gloria så är det ju bättre att jag har den i spelet. Alltså för att jag har jättesvårt och jag mår så dåligt. Och när jag någon gång jag tänker, nu ska jag i alla fall, jag ska bara testa. Och så sen så sparar jag och laddar om. Så jag ska bara testa att vara taskig. Och då mår jag så dåligt. Och jag har jättesvårt att släppa att jag var taskig sen. Det lever kvar. Fast jag liksom laddade om och sen gjorde den goda saken. Så känner jag mig fortfarande taskig. Nej, jag har...
Nej, jag har fått träning i det. För jag var alltid så när jag var yngre så var jag precis som du och var bara snäll och gjorde bara snälla val och så vidare. Men sen, jag var misstänkt att det hände någon gång efter att jag spelat GTA San Andreas. Att det var något som tvistade där. Och sen plötsligt var det inte lika viktigt att vara snäll. För att, det är coolt att vara snäll, tolka mig rätt. Men... Ja, det, ja. Men jag skulle inte vilja spela som Corpo. För spelet heter Cyberpunk. Corporates är alltid the bad guy.
I know. Det är just med grejen.
Ja, och jag förstår att det är det som är grejen, men jag blir så här att nej, så långt kanske jag inte riktigt. Jag behöver inte ta liksom renodlat goda beslut genom spelets gång, men jag skulle nog inte välja att vara på den sidan, så att säga, när jag skapar min karaktär. Jag dras mycket mer till nomad, i synnerhet nu. Det gjorde jag redan i och för sig från början, eller efter episod 1 där, när vi fick se mer av Badlands och så vidare. Men...
Men vad fan, real change come from inside.
Ja, det är sant. Det är sant, det är sant.
Vilken berättelse är mest intressant? Den om en nomad som rising up the ranks och bringing the people and families together and crushes the corporate. Eller den om street kids som liksom bring the gangs together, crushes everything. Eller den här yberturbosoldaten inom corporate som gör så mycket misär och mord och råbrå, kalldöd och kalkylerande i 60-70% och sen börjar tveka på sina beslut och vänder emot sin anställd. Alltså, är ni med?
Om det finns en sån ark, då är det ju underbart, då är det ju guld.
Alltså, jag föreställer mig det, sen kanske jag blir besviken längs med vägen. Men det är lite den frågan jag går in med.
Ärligt talat, du springer ju runt med Johnny Silverhand i släptåg. Han kommer ju påverka vilken life path du än väljer. Och Johnny är ju inte ett fan av Corpo, vad jag har förstått.
Nej, det kanske
det
är så
illa. Det kan bli väldigt intressant i interaktioner om man är en Corpo då.
Absolut, det kan bli jätteintressant faktiskt.
Det är mer och mer som talar för Corpo nu.
Ja, men nu börjar det. Jag kommer att tänka på Johnny och då blir jag lite mer så här, men just det, han är med oavsett. Det kan vara lite intressant faktiskt.
Han kanske har en man-bun och sjunger ballader istället eller något, jag vet inte.
Just det!
Psychedelic, jag vet inte,
Men ja, på tal om ballader, nu kanske jag blandar ihop, men plötsligt Dennis Lyxzén och Umo.
Ja, jajamän. Lite röd stuga i skogen bara, sådär.
Hello. Bara plötsligt sådär.
Ja.
Och norrländsk brytning på engelska.
Gud, det var jätteroligt.
Det var ett jätteroligt utslag.
Ja, Refused är med och gör musiken till Samurai.
Helt underbart.
Johnnys band.
I praktiken så är det ju, vi är ju med och gör det här spelet skulle jag egentligen kunna säga. Lite långsökt men ändå.
Ja.
Det är ju svenskt så det skriker om det.
Ja, men absolut. Ja, men det är jätteroligt. Jag tänkte jag skulle ha lyssnat lite men det blev ju inte riktigt av det då. Men Väldigt kul i alla fall. Jag tyckte också, lite side note. Men jag tyckte det var väldigt roligt hur de, eller den här, nu jag kan ju inte musiktermer och så vidare, men han som regisserade inspelningen, eller vad man ska säga, som hasslade honom om att han inte uttalade varje ord helt rätt här. Och dialektalt. Att han fick inte sjunga med dialekt, det var väldigt viktigt och sådär liksom. Och
så, alltså, just det.
För man vet ju hur viktigt det brukar vara för Hollywood och spelskapare och överlag amerikanska producenter och så vidare att se till att andra språk låter korrekt. Mm. Looking at you, Umbrella Academy Season 2. Nej, men det är ju väldigt ofta liksom i amerikanska produktioner som de rollsätter någon som ska kunna prata ett språk som inte alls kan prata det språket, som inte ens vet vart orden startar eller slutar, och det låter bara som en enda röra alltihopa, och de kör på ändå glada i hågen liksom. Ja, men här
som när de anställer tyskar för att spela svenskar och så vidare.
Ja, jag visste, och allt med det kan bli hur kul som helst och hur dåligt som helst, men det var, jag tror det var väldigt intressant att det var så väldigt, väldigt petigt här, att det inte var minsta lilla dialekt som kika igenom i den här musiken.
Är det inte schysstare då att tvinga Keanu Reeves, som är meriterad och erfaren skådespelare, att bryta mer på norrländsk engelska?
Mm. Snyggt.
Ja, jag håller helt med. Det vill jag se nu, känner jag. Det är en sån spännande kontrast med hans karaktär också, när man plötsligt bryter på.
Jag mejlar våra PR-kontakter på Bandai nu. Skickar förslaget.
Gör detta. Ja. Detta är guld. Ja. Tycker det.
Där har vi något.
Absolut.
Nej, men vad fasen. Jag tänker mycket, alltså jag fastnade ju verkligen för vapnen. Så är det ju. I och med att de är så pass, jag har blivit lite av en vapennörd efter alla mina timmar med The Division. Och ser gärna att det finns en tjusning i att sitta länge och customisa och bygga om och testa och göra såna här grejer. Det är ju trots allt ett RPG-inslag även i The Division, och det vill jag ju också se här liksom, att de jobbar ut med det. Sen så tycker jag att vi har ju pratat ända sedan i fjol, Sara, om att det här otroligt liksom goriga våldet.
Just det.
Alla lemmar som flyger. Och det är ju ingenting som är mindre av nu heller. Inte minst med nya melee-vapen och grejer.
Nej.
Men det känns som att antingen visade de demot vi såg på Dreamhack med de värsta jäkla vapnena som bara sprängde allt i bitar. Eller så har de justerat lite. För nu känns det som att det är mer, inte lika extremt. Alltså det är inte ett skott och så flyger allting av, liksom, åt alla håll liksom.
Nej, men det var det inte. Jag tänkte på det när de började snacka tech weapons och liksom visade bilder, alltså när det reelet gick, och jag bara, oj, nu är det splatter igen. Men du har nog rätt i att det inte var riktigt lika illa, eller vad man ska säga.
Nej, det såg så fruktansvärt komiskt ut.
Ja.
Alltså det var verkligen så här, fan, det här är svårt att ta seriöst.
Nej, jag tyckte det var nog inte riktigt lika så.
Det var eller så är det bara wishful thinking, you never know. 19 men det kan november i alla fall.
Det var då.
Då släpps det. Nej, då släpps det 19 november.
Yes, då släpps det. Det är ett tag kvar. Alltså det kommer ju närma sig då ett år sedan den intervjun vi hade med Bandai på Dreamhack. När det skulle släppts under våren. En lång väntan, det är det ju ändå.
Men är alla lika taggade eller?
Ja, vi får ta en sån liten hype-check igen, tänker jag. En sak jag blev lite pepp på ändå, det var att se lite mer cyberware med typ, Mantis-varianten med svärden.
Ja, den gillade jag armarna.
Jag har inte så mycket, det är kul att du är taggad på vapen och så, Aron, för jag zonar ju liksom ut lite när det börjar såhär, gevär, här har vi ett stort gevär, här har vi ett litet gevär,
och här har vi den här är målsökande,
den här är målsökande, den här är inte. Nej, men jag är ju lite mer sån, jag plockar upp någonting och testar det och ser om jag gillar det, och om jag gillar det behåller jag det liksom. Så. Men när det kommer till melee så tyckte jag att det var lite mer intressant att se mer av cyberware-grejerna faktiskt. Det tyckte jag var kul.
Jag blev lite besviken blir jag ändå om du inte sa att det finns modifikationer på vapnen som typ rubber bullets eller tranquilizers. Mm. För att, jag menar, i mycket av de här RPG-momenten så är det ju förlorat oftast just de här, vad ska man säga, vägen att gå där du inte vill döda dina fiender. Mm. Utan du vill kunna vara ett ghost. Och visst är det väl så att du ska kunna vara lite av ett ghost eller liksom pacifist.
Ja, men precis. Ja, men det har de ju utlovat tidigare. Sen så är ju det man ofta får se liksom det våldsamma, eller de våldsamma
alternativen. Jo, men precis. Det, ja. Men det är det jag tänker, att det vore nice att kunna stå bakom ett hörn, skjuta en studsande tranquilizer som söver de två vakterna till höger om hörnet liksom. Mm. Och sen ta sig förbi. Sådana här grejer kan vara njutningsfullt. Mm. Mer så än att använda ett pumphagel och rensa ett rum med åtta fiender eller vad de sa liksom.
Ja, men visst. Ja, men det är det. När man ser, men när man ser väldigt mycket av de här våldsamma scenerna, då glömmer man nästan bort lite att man kommer kunna spela, som du säger nu, mer som en pacifist och inte fullständigt mörda alla man ser.
Ja, det framgår ju inte om man inte har hört det på något annat ställe.
Nej, det gör det. För det har de ju mer eller
det har de inte nämnt. För det har jag missat. This was news to me.
Mm. Nej, men det har de inte nämnt. Det har du helt rätt i. För det nämnde de inte i episode 1 heller. Vi vill se ifall de gör någon mer djupdykning. För att nu har de pratat life paths. Men sen är det ju de här olika rollerna eller vägarna man kan välja sen i vilken spelstil man vill ägna sig åt. Och då finns det ju någon som nu det här, det var ju länge sedan nu som vi såg det här, men då finns det ju någon som är mer inriktad på tech och någon som är mer inriktad på, ja, men ren strid liksom. Så det kan ju, hoppas att de alltså, lyfter det lite mer i episode 3.
Jag googlar snabbt här för att jag vet att jag läste det, det kom i juni i fjol, just att de har gjort den biten. Du kan slå Cyberpunk 2077 som en pacifist.
Det gillar jag. Det här vore ju, det här talar ju ännu mer för att spela Corpo och tänk att spela en sån och bara snacka dig igenom spelet.
Mm.
Det skulle ju vara rätt coolt.
Snacka, smyga.
Använda silvertungan för att ta sig igenom allting.
Sirväs tänker jag på nu. Det kanske är det det står för, vi.
Kanske det. Kanske det. Alltså jag vet inte, jag kände att min hype och meter gick ner faktiskt lite efter att titta, för att det var så himla brötigt och bröligt och bara en massa vapen och våld, och jag ville se mer av karaktärerna och historien. Jag förstår att de inte kan spoila saker, men lite mer, det är sånt jag är intresserad av. Jag kände att det här var ju mest bara en massa, man fick se, wow, du kan åka i bilen, det är jag fruktansvärt ointresserad av, känner jag. Och skjuta med vapen är någonting som jag gör för att man måste göra det i de flesta spel, för att det inte går att göra det på något annat sätt. Missförstå mig rätt, min hypometer är ganska hög från början, för att ett är ett rollspel och två det är cyberpunk. Jag älskar cyberpunk. Mm. Men jag har fått lite intrycket när jag kollar på de här att det är en ganska kall värld. Och det känner jag att jag är lite tveksam till. Det är ganska vanligt så här futuristiskt att det ska vara så här gritty och det är mycket, mycket halvnakna kvinnor som springer omkring. Jag hade önskat att vi kom ifrån det lite grann. För man kan ju göra gritty utan att det ska vara massa strippklubbar överallt. Liksom.
Jag vet inte var den fantasin kommer ifrån, helt ärligt.
Nej, det känns som att det är något väldigt vanligt. Mm. Inget rollspel utan en bordell. Liksom. Vi kan inte komma undan detta.
Mm. Det måste vi ha, så man kan göra allt man vill och inte få det i verkligheten, okej?
Okay? Mm. Ja, men alltså. Typ så. Mm. Nej, men jag vet inte. Jag skulle vilja se mer av det, för än så länge har jag bara fått intrycket att, och sen så också får jag lite farhågan, och jag fick den ännu mer när jag lyssnade på någon som hade spelat de första 5 timmarna av spelet, som sa att det är väldigt mycket karaktärer som introduceras väldigt fort. Och det är också det intrycket jag har fått när man har tittat på alla de här trena, att det är jäkligt mycket karaktärer här, och frågan är ju, kommer man att få något djup i det här spelet, eller kommer man bara bli liksom så här anfallen av folk och sen kommer man inte att kunna, för det kan ju vara ett problem i rollspel, och det är ett problem i fantasy och det är ett problem i science fiction, liksom att de som skriver det ofta introducerar alldeles för många människor och sen kan man inte skilja på dem. Mm. Och då är det svårt att engagera sig i historien. Nej, jag vet inte, det är bara lite så saker som jag är lite så här. Ja, vi får se hur de löser detta.
Ja, men det ska ju höra, det måste ju höra till då att de pratar om att side, alltså det har vi ju pratat om tidigare, att sidequesten är skrivna av samma team som skrev sidequesten för liksom The Witcher 3, och att de vill göra ännu mer. De vill sudda ut gränsen ännu mer från liksom huvudkampanjen och vad som bara sker i världen, som plötsligt kan ta med dig på ett annat äventyr till höger eller vänster eller upp eller ner.
Vilket gör sjukt jäkla lovande, för sidequesten alltid i The Witcher var ju next level. Det var ju
precis
otroligt.
Ja, men precis. Så att det, och så är det ju liksom, det är ju sånt som en ser fram emot, och det nämner de ju lite i den här videon, att liksom du kan absolut börja in i stan och sen så kan du råka på ett sidequest där du faktiskt behöver ta dig ut i Wasteland, där du beroende på ingång och val faktiskt kan påverkas av att antingen ha kontakt med familjer där ute eller inte. Jag tror ju att det kommer bli ett spel där snacket på nätet och i forumen kommer att beröra sidequestsen mer än huvudkampanjen, för att alla förutsätter att alla redan har sin take på huvudkampanjen. Men jag tror att alla kommer att behöva nyfikna på vad tyckte de om den här och har gjort det här. Som den röde den baronen till exempel, klassiken.
Till exempel. Ja. Och vad gjorde du? Hur löste du det liksom?
Ja.
Ja, nej, jag hoppas på det, men det är ju det jag vill se mer om, för det är ju det som jag personligen är intresserad av. Men det kanske kommer i ett framtida sånt här segment.
Ja, nej, men det blir intressant med episod 3 ändå och se vad de väljer att lyfta då. För som sagt, jag tyckte det första episoden tyckte jag innehöll mycket. Det här var lite plattare. Nummer 2. Men det har inte påverkat min hype åt något håll, för jag såg ingenting som jag direkt ogillade, men det var heller ingenting som var så här: åh, wow, vilken grej. Så jag måste nog ändå säga att jag ligger jag ligger nog kvar ungefär där jag legat tidigare. Men ska vi ta en liten hype-check? Aron, vart befinner du dig nu?
Alltså, grejen är så här att jag är ju mer hypad nu än senast. Jag tror att det har att göra med bara position liksom. Just perioden jag såg det här i, vilket var bokstavligt talat för 2 timmar sedan. Och jag fick, alltså den här, det var ju varken vapen eller de här grejerna, utan det var just kanske, när senast fick jag chansen att vara en rejäl corporate douche. Ja, men det är liksom, ja, inte The Witcher, för Geralt var färdigskriven, oavsett om jag var den ena eller andra, så hade han ett sätt att få det att verka som att, men det är väl ändå okej för en Witcher liksom.
Han hade en utgångspunkt liksom.
Ja, på något sätt så var det ju liksom lite sådär. Men i The Witcher fanns det ju Geralt. Och det fanns inte 3 olika varianter av Geralt. Så att, där tror jag mer på det här. Och jag kastades tillbaka lite till min Mass Effect maraton där, när jag liksom så här spelade, jag vet inte hur många varv jag spelade igenom. Första säkert 5 gånger, andra 5 gånger när 3:an hade kommit, och 3:e liksom 2-3 gånger innan jag så här, okej, nu gör jag så här. Nu spelar vi igenom första och andra som super renegade och bara alla dåliga hemska val, och så gör jag det 50% in i 3:an också innan jag får någon liksom moment of epiphany och bara nej, jag måste tänka bra. Liksom skapa sin egen. Jag hoppas att kunna få göra något liknande här. Så att jag är faktiskt positivt boostad nu. Jag vet inte vad jag sa förra avsnittet.
Åh, vilken bra fråga. Jag tror eventuellt att vi sa samma. Att vi sa
6-7 någonstans. Ja, men då skulle jag säga att nu är jag nog uppe på 8, va?
Ja, en förbättring. Jules, vad känner du då?
Som sagt, hypen har gått ner lite, men den är fortfarande abnormalt hög. Så jag skulle säga att vid utannonsering så var det väl kanske en 12 på en 10-gradig skala, och nu är det kanske en 9. Så jag tänker att mina förväntningar är lite mer realistiska nu kanske än vad de var vid utannonseringen.
Ja, det är bra skit.
Jag känner ju att det är oförändrat för mig. Jag ligger kvar på min 7, känner jag. Men jag ser väldigt mycket fram emot att få se episod 3 och se om det är någonting som triggar det där Och som jag kände på Dreamhack Winter när vi gick och kollade på. Alltså den känslan. Om det kommer någonting som väcker liv i den igen, ja, men då kanske jag hoppar upp på en nia också till slut. Men nu ligger jag kvar på min sjua, känner jag.
Ja, ja. All right.
Yes. Någon som vill lägga till någonting på Cyberpunk?
Nej. Nej.
Det är allt för långt till november.
Ja.
Ja.
Och kommer det bli uppskjutet så kommer jag gråta blod.
Ja.
Känner jag. Jag klarar inte både Bloodlines och 2077 blir uppskjutet. Det är mer än, alltså, 2020, året som Gud glömde, eller vad man ska säga.
Ja, eller hur? Mm.
Det här, bara mina två ljuspunkter i detta år av mörker, och en av dem är borta. Jag måste få behålla Cyberpunk.
Ja. Men du kanske ska ta spana in Kings of Amalur re-reckoning.
Vad är det för något?
Det ska vi inte gå in på nu. Kings of Amalur var ju ett rollspel som gavs ut av massa veteraner som frigjorde sig under förra generationen. Nu kommer det en stor remaster till det här.
Mm, som
du kan kolla upp själv, Kings of Amalur re-reckoning. Jag kan skicka länkar sen om det är så. Det kommer ganska snart faktiskt. Och sådär. Ja.
Spännande. Ha, hörni, Aron. Jag vet att du satt på något mer.
Deadly Premonition 2.
Som jag vet ingen, jag vet noll om det här. Så please do tell.
Okej, okay. Känner du till det, Jules?
Nej.
Nej, okej. Okay. Alltså den här killen, Sweary65, han heter ju egentligen Hidetaka Suihiro. Suihiro, och är ändå speldesign i japansk, som har gjort en del riktigt flummiga spel i mitt tycke. Och 2010 släppte han Deadly Premonition, som vart sågat av många, men av få extremt hyllat. Och det är sån här, där lånade de, han lånade otroligt mycket inspiration och influenser ifrån Twin Peaks. Alltså viben bara skrek Twin Peaks av en FBI-agent som kommer till en liten stad och ska lösa ett mord på en kvinna. Jära, jära, jära. Och så var den här FBI-agenten Francis York Morgan helt dum i huvudet, baserat på sättet han uttrycker sig och hur manuset är skrivet och regin och inzoomningar och fjärde väggen. Det var så knasigt. Jag föll för skärmen likt många andra, men samtidigt då inte majoriteten. Och nu då, 10 år senare, så släpper de en uppföljare. En tydlig grej för Deadly Premonition 2010 var att det var otroligt fult, styltigt, kass ljuddesign. Kändes som att det var gjort av 3 pers, men hade ambitioner så att det hade krävt 50 pers liksom.
Mm.
Och det är, tror eller ej, minst lika illa 2020. Alltså det här spelet, det är... Alltså det rullar på så jäkla dåligt. Frameraten är katastrof, alltså. Det är ju... Men, och jag är fortfarande kvar i lägret av att jag tycker att det hör ju till. Släpps ett Deadly Premonition så hör det ju till att det är jäkligt risigt utvecklat. På något sätt. Det låter skitkonstigt, I know. Men så känner jag. Så att jag är fortfarande kvar lite i lägret där. Utöver laddningstiderna, ja, såklart. Men det handlar alltså om nu att... Nu är det så här att Francis York Morgan är gammal. Han sitter i sin sunkiga etta typ och röker braj. Och två FBI-agenter kommer hem till honom. Det här är alltså prologen liksom. Och ska förhöra honom kring ett case som ägde rum 14 år innan. När han var på semester i en fiktiv liten stad som heter Le Carré. Eller Le Car i Louisiana då, i USA. Så att det är så allting introduceras, och så får man lära sig lite så här förhörsteknik. Någonting som inte återanvänds konstant i spelet, men återkommer. Jag är inte klar med det här, kan jag säga. Det här är ett spel som anstränger sig för att stöta bort dig som spelare, kan jag lova. Och det är inte på samma sätt som typ The Last of Us Part 2. Utan det är verkligen så här, jaha, okej, då ska jag in den här dörren, laddningsskärm. Ja, då ska jag gå ut här, laddningsskärm. Mellansekvens som är helt omöjligt att trycka förbi. Jaha, laddningsskärm. Det är så... Och det är så här, ja. Och sen är man där. Som Francis York Morgan i den här lilla staden på semester. Har förlorat bilen. Av någon anledning så valde de att göra så här. Man har förlorat bilen som var med i första spelet. Det är en sån här öppen värld. Du åker runt i den här staden. Men i andra spelet så har du inte en bil. Utan då har du en skateboard. Wait, som du åker runt med. En skateboard. Jag kommer knappt ihåg ursäkten, men han har en tydlig berättelse kring varför bilen är borta. Han nu fick tag på en skateboard som han då som FBI-agent åker runt på i den här staden för att lösa brott. Kostym och hela paketet och en skateboard. Och det är så här att i dialogerna, alltså York, han snackar ju med dem han träffar, karaktärer, för att undersöka det här brottet på den här unga tjejen. Det här är en gång en 16-årig tjej, Hello Trope, som har liksom blivit mördad. Och hon är dotter till en stor familj som äger alla faciliteter i hela staden och så vidare. Det är liksom det setupen, och så sen så är det upp till York att lösa mysteriet. Och i många dialoger så pratar York med Zack. Och Zack, då för York upp fingrarna till tinningen och vrider på huvudet lite. Och så pratar han liksom med Zack, bara, vad tror du Zack? Och det här är någonting som han har gjort ända sedan första spelet. Och Zack är typ mig som spelare. Så att det är, och det knäppa är att även om han pratar med mig som spelare, om han står och pratar med en karaktär innan och säger typ, så du menar att du inte var där mellan den och den tiden? Och så svarar karaktären i spelet, nej det var jag inte. Och så vänder han sig om och så säger York, Zack, did you hear this? She honestly told me that she wasn't there. Och då kan de andra karaktärerna i spelet reagera. But who are you talking to? Så, och så bara, please don't interrupt me when I'm talking to Zack. Du vet, alltså det är så fyllt av såna knasigheter. Alltså man undrar om han, när han skriver sina grejer, är han ett supertroll? Är han extremt påverkad? Gör han det bara för att se hur länge folk sväljer skiten? Eller är han sån här som person? Att han tycker att det här är bra content?
Jag tycker det är ett jätteintressant grepp ju.
Ja, som jag sa någon gång där, trots alla sina brister är det få spel som lyckas skapa så otroligt unika karaktärsporträtt. Vissa fruktansvärt problematiska ska komma till det, som Swear 65 gör i de här spelen. Alltså det är superskumt, verkligen. Alltså en karaktär, kökschefen på hotellet som York bor på. Kökschefen och bellboyen och hotellvärden och hotellets ägare är samma schizofrena person.
Oj!
Ja, också fantastiskt. Och sen är det så här märkliga stopp i liksom narrativet, att gå in i ett badrum i hotellobbyn. Då kan han kläcka, då kläcker York såna här grejer som bara, jag vet inte, som att manusförfattaren Swear vill få in någon så här sensmoral. Han går in i badrummet och så bara, now this is a bathroom to get excited about. Och han bara, but why? Alltså, och det är dödsseriöst hela tiden. Vilket såklart, alltså ibland undrar jag, okej, okay, är det nu, försökte du vara rolig nu Sweary, tänker jag. Eller är du genuint passionerad av hur ett riktigt bra badrum på ett hotell ska se ut?
Jag kanske håller på att bygga om hemma.
Ja, men ja, och antalet filmer han rekommenderar också. Bara, det här påminner om den här filmen från 1967. Panther. Det var faktiskt fantastiskt hur hon faktiskt skådespelade. Det är synd att inte många har uppskattat den här filmen för dess hantverk. För dess artdesign var otrolig. Väldigt bra. Frågan är. Och så går han vidare. Jag faller ju pladask för det här, som ni kan föreställa er. Det här är ju precis så knasigt som jag vill ha det, för det får mig att tänka på alla möjliga saker. Inte minst, återigen då, hur tänkte och han och vad pågick hans huvud när han skrev det här. Och sen är det lite så här skillnad. Det finns en som håller ner en på jorden lite. Jämfört med första spelet där man åkte runt själv. Här har man med sig den lokala polischefens dotter. Som fångar en när man står och röker utanför hotellet i början. Och säger att liksom, ja, hör du, det är dumt att röka. Man kan dö av det. Och så säger han typ att ja, men det är mitt eget ansvar. Och så säger hon, fast du kan skada mig. Det finns statistik på att passiva rökare dör i högre om, eller vet så här. Han bara, det är ingen fara. Du kommer att klara dig. jag ska skydda dig för resten av ditt liv typ. Så skriver han det på något litet så här kontrakt på något papperslapp till henne. Och sen dess så är hon följeslagare genom hela spelet.
Mm-hmm.
Och bara säger massa saker till honom. Så där kan du inte säga, det här kan du inte tycka. Så att hon på något sätt är fötterna på jorden i vissa dialoger.
Mm.
Och det kan jag tycka är skönt. När han frågar till exempel, det är någon annan kvinna som är försvunnen. Det är helt bizarrt, det kom under streamen till exempel. Det är någon kvinna som är försvunnen i stan och som alla säger är jättesnygg. Åh, det är en av de vackraste kvinnorna i stan. Och så frågar han sen så här, den här Patricia då, dottern till polischefen, bara, vem tycker du är vackrast? Din mamma eller den här kvinnan som är försvunnen? Oh, va? Va? Och hon säger bokstavligt talat, what?
Mm.
Och det var dummaste frågan. Han bara, men din pappa, han sa att hon var den sötaste tjejen i stan. Man bara, ja, det är klart. Så frågar man inte. Och så börjar han ha en sån här inre dialog med sig själv. Säk, vi har precis inkräktat på någons privatliv. Men det är så det kan bli när man är FBI-agent. Alltså, det är så jävla bizarrt. Och ljudmixen är kaos. Och Melvin, alltså karaktärerna är ju, ja. Och på natten så händer det saker som, det kommer massa monster på natten. Och allting, ja, jag vet. Det är
ett monster.
Ja. Ja, jag vet inte ens vart jag ska börja. Bowling, massa småspel finns det också. Man kan spela bowling, du kan kasta macka. Ja. Ibland försvinner animationer. Jag har inte, det här är ett så här surt speldesignmässigt problem som jag inte gillade med till exempel Judgment. Att om jag blir erbjuden en sidequest så är liksom dialogen leder upp till ett, vill du göra det här för mig, ja eller nej. Men då kommer aldrig det valet, utan då automatiskt läggs det till i min journal på saker jag ska göra. Sånt kan jag störa mig på. Så då vet jag inte vilka karaktärer jag ens vågar snacka med. För att då så här, här kan det komma en sidequest som jag inte vill ha att bocka i. Men ja. Ja, och så har vi det här då. Det sunkar kring det här som också håller mig både intresserad men samtidigt tillbaka, vilket är att det finns ett väldigt transfobiskt inslag i den här som var det enda som nådde min ögonhinna innan jag började spela det här spelet. Jag har ju försökt hålla mig borta från spoilers för att återigen, jag faller pladask för det här quirkinessen som finns i de här spelen som han gör. Men problemet här är inte löst. Det är basically en karaktär, alltså en transkaraktär. Och hon heter Lena, jag tror Dowman tror jag att hon heter, Lena Dowman. Och hon blir då både deadnamed och felkönad flera gånger i spelet, inte minst av York, utan även av sig själv. Och det här var någonting som klagades på och ledde till att då Swery gick ut på Twitter och sa okej, jag har hört att det är någonting som jag har gjort fel här, det är jätteledsen över det basically. Nu, jag skulle kunna citera honom, jag orkar inte, det är en så lång historia det här. Men han säger basically det är skitbra, jag ska ta hjälp av ett team och så ska vi titta på de här delarna och försöka åtgärda det här. Det är jag som har skrivit det här, det är inte Yorks fel. Alltså, jag vet inte om han tar åt sig att York framstår som en transfob med all rätt. Utan han tar väl åt sig liksom, han försöker separera konsten från sig själv tror jag lite. För det som händer är att de uppdaterade spelet.
Mm.
Och York slutade deadnamea och kalla henne för det namnet. Och istället ersattes det med ett gotcha. Så i samma dialog där han tidigare deadnamear henne så avslutar han istället med hennes deadname med gotcha. Och då kan det vara som att det blir plumpt för det första, konstiga konstpauser. Och inte bättre av att hon själv börjar referera till sitt deadname. Eller att hon själv refererar med andra kön. Så att det är inte gjort fullt ut. Det är uppenbarligen ingenting som han tänkte på när han skrev spelet. Han gick till och med ut på Twitter, stackaren, och försökte försvara, eller stackaren, förstå mig rätt här. Jag ser ju en trasig person som inte riktigt har öppnat upp ögonen som försöker gå ut och försvara sig och separera sig själv från konsten och liksom karaktärerna. Vid ett tillfälle så såg jag till någon tweet han hade tweetat där han skrev att i början så felkönade York, eller deadnamade bara York henne för att någonting så här get on her nerves.
Oh, men gud.
Eller hur? Ah. För att det var liksom en grej. Tydligen, återigen, jag har inte kommit till det här partiet. Men i det här området så är hon en misstänkt och då vill han väl komma åt henne då. Och då var det här en ursäkt, men det här har antingen tagit bort. Återigen, det finns en transfobi i det här spelet som de inte har lyckats städa undan. Och jag tänker att oavsett om de lyckas städa bort det och gör det rent och snyggt. Ja, det är inte många som hade liksom, det är inte många som gör det nu för tiden. Och det är ju liksom, det är ju värt att lyfta som en bra sak, att det är rätt att de gör det, men jag tänker snarare, var från början? Alltså från scratch, när det skrevs? Why liksom?
Alltså jag måste säga, när jag hörde prata om spelet, jag känner mig inte förvånad. Jag tycker det låter som ett ganska mansrunkigt spel. Alltså den här karaktären, det känns ju som är varenda snubbe man har mött som ska rabbla alla jävla filmer och
Gud.
Böcker och musik som han gillar och håller på och drönar och på i liksom årtionden om det, och du är fruktansvärt ointresserad. Jag fick lite den känslan när du snackar, så att det spelet innehåller drag av transfobi, känner jag bara så här, ja, det kunde man ju typ vänta sig.
Alltså det är en väldigt bra poäng, för just den känslan får jag lite så här, här vill du, du vill pusha dina jäkla egna idéer genom
ja,
den här
karaktären. Ja, men verkligen. Liksom. Alltså han har liksom så här, det här är allting som jag tycker om, och nu ska jag skapa en spelkaraktär där jag får tala om det för alla andra, liksom. Och han bara, jag skiter i dina, vad du tycker.
Ja, nej, men
nu ska jag ta upp allas tid som spelar det här spelet och tala om vad de ska lyssna på. Man bara,
och den här filmen. Och grejen är så här, att det är klart att man blir påverkad. Någon jäkla film om någon alligatorfilm från 70-talet, vart jag säger, den kanske man ska kolla på. Den lät ju faktiskt quirky. Men det var ju en film av 100. Men det är ju lite det här du är ute på, eller inne på. Alltså, ja men, män som gillar sina åsikter.
Ja, men alltså, känns det inte fruktansvärt så här egotrippat att skapa ett spel bara för att man vill göra en karaktär som kan få tala om sina favorit... film, alltså det känns inte det är typiskt som en snubbe skulle göra.
Nej, jag är helt
det
med.
Känns otroligt egotrippat liksom.
Eller sprida sin filosofi, det är väl kanske
ja,
då.
Ja, men verkligen. Alltså, men det är klart att det gör man ju alltid när man skapar någonting, så visar du ju dina åsikter och du gör det för att du, men det känns väl, nej jag vet inte, det kändes otroligt extremt på något sätt. Och inte alltså, på ett charmigt sätt, utan på ett sånt här snubbar liksom. Sätt.
Ja, alltså det som är utmaningen i sådana fall, det är ju då att få, vad jag tänker så här, en grej att rekommendera filmer och att rekommendera badrum i hotellobbys. Men de här andra grejerna, det är frågan återigen. Alltså rekommendationerna av filmerna och såna här och badrum, precis det här du är inne på Jules, det är ju väldigt lätt att se igenom. Om du har någon sån radar, nu ska jag erkänna att jag tänkte inte på att det här är såklart typiskt manligt, även om jag har drivit om att liksom, vad är en podcast? Ja men när två män gillar sina åsikter, jara jara. Så liksom, absolut är det precis så som du är inne på något sätt. Men de sakerna som man inte lika lätt ser igenom, utan som är det här väldigt knasiga, den här karaktären som den här hotellägaren, kökschefen, bellboyen och liksom världen, alla samma person. Det här, all den quirkinessen, det är ju det som för mig är det liksom, varför jag fortsätter spela det här spelet. Återigen, jag har inte stött på transfobin än så långt som jag har kommit, utan det är 3 episoder i spelet. Jag tror att jag kommer börja stöta på det i episod 2. Om jag har tolkat det rätt, som sagt, jag försökt hålla mig borta från spoilers. Men nu, ja, rent allmänt, det försöker verkligen hålla bort mig från att spela det, känns det som, när jag sätter mig med sina laddningstider och alltså märkligt konstiga uppdragsdesign. Någon skrev att det är ett spel fullt av fetch quests, och ja, det är det fan. Alltså är det någon som det är märkligt, det är märkligt alltså. Ja,
Deadly Premonition intryck. 2.
Ja, nej men precis. Jag kommer att fortsätta att ta det här i den tid det går. Jag har försökt att tänka att jag ska streama det. Jag tror inte att det är kul att titta på laddningsskärmar. Jag får ta den själv alltså.
Ja.
Jag har svårt att veta exakt många timmar det är också. På Switchen står det att jag har spelat det 159 timmar. Det stämmer inte. Nej, men det lovar jag. Det kan inte hålla räkningen.
Då skulle vi börja oroa oss för din hälsa.
Då borde jag ju kunna i och för sig alla hans filmfavoriter sen typ 60-talet, och det kan jag ju inte. Ja, nej då.
Det känns som att det kommer ett läxförhör i slutet så här, i eftertexterna.
Ja, nej, men det är ett spel som innehöll bra mycket mer problematik än vad jag hade hoppats på, ska jag erkänna. Även om jag tycker att när det kommer till trasigt utvecklande, alltså i kod och liksom framerate och såna här grejer och dåliga ljuddesign och buggarna och de märkligt skrivna karaktärerna, de positivt märkligt skrivna karaktärerna då. De hade jag hoppats på att få liksom en dos av. Men det här andra, nej, det är tråkigt. Riktigt tråkigt.
Mm. And on that positive note. Nej, men det är bra. Bra, ärligt utlåtande, Aron. Jag gillar alltid quirky det som du beskriver med att bryta fjärde väggen. Jag är svag för det här konceptet, men... Mm. Resten låter ju minst sagt inte särskilt lockande. Så vi får väl se ifall du återkommer och pratar lite mer om det här och ditt egna intryck av liksom, resten av det vid ett senare tillfälle. För att se ifall det har ändrat sig eller om du har fått 100 film rekommendationer till.
Ja, ja, men jag har funderat på att börja så här, okej, okay, jag ska kolla upp till exempel Pim, tidigare från Svampriket, nu kör henne en egen YouTube-kanal. Pim is online tror jag att den heter. Och Pim har ju gjort en superbra video om det här som också varit länkad i Polygon som skrev om det tidigt. Men som jag har förstått det så har Pim lika mycket relation till, eller ja, en tjusning för första spelet precis som jag har. Så att jag ska kolla på hennes videos nu för att se lite sådär, okej, är det någonting här kvar? För att alternativet är att jag helt enkelt bara spelar fram tills att det kommer in och ja, njuter av det lilla som var. Helt enkelt. Ja, jag vet inte. Jag har ju ingen relation till Twin Peaks heller, så att för mig är ju quirkinessen från första spelet inget som jag säger, åh, det är så Twin Peaksigt. Utan, nej, det är bara... märkligt liksom. Och jag gillar märkligt. Jag gillar när det är knasigt och dumt.
Ja, det kan alltid vara lite skojigt. Ja, hörni. Har vi något sista vi vill säga innan vi avrundar avsnitt 78?
Jag vet att vi på måndag eventuellt, tror jag. Ja, den 17, 18, någonstans. I början på nästa vecka så släpper vi avsnitt med lite intryck kring kommande spel som vi kommer att prata om. Jag tror att vi slår oss ner åtminstone, jag och Lisa. Och de som vill såklart, så vi snackar om lite grejer som inte har släppts än, helt enkelt. Så det ser vi fram emot. Och så är det ju Mario Maker måndag som vanligt, men... Ja, jag vet inte. Vad har ni själva för er? Du spelar ju världens längsta namnspel just nu, Sara.
Oj, vilket.
Jag kan bara säga Sword Art Online, The Fantasy of 1000 Stars in Swords.
Oj, nu...
Eller något.
Sword Art Online Alicization.
Ja, det var kortare, tack.
Det var inte så långt. Då hade vi ju annars ganska roligt med det andra spelet jag spelade, Naruto Ultimate Ninja Storm 4.
Ja.
Det är lite långt. Nuns 4 förkortat. Men just nu så jobbar jag mig igenom Sword Art Online Alicization.
Ja, vi har lite grejer. Och Jules, vad sitter du och tuggar?
Jag håller fortfarande på och myser mig igenom Assassin's Creed Odyssey. Långsamt, jag tar en liten sak i taget. Jag är helt kär i det spelet, jag älskar det. Jag älskar Cassandra och jag älskar världen och jag älskar allt. Det är fantastiskt. Det börjar nog lukta gott i det här för mig. Vi får se om Cyberpunk kommer att knocka ner det från pedestalen, men jag har underbart roligt. Och sen så spelar jag Resident Evil 6 som jag nämnde i förra avsnittet med en kompis, så vi ska spela de två sista kampanjerna förhoppningsvis i helgen. Så det ser jag mycket fram emot.
Kul! Hörrni, vi måste ju faktiskt gå i bräschen, tycker jag. Det du är inne på här nu, Jules. Att säga att ett spel är GOTY trots att det inte har släppts det året, det är någonting vi gör alldeles för sällan.
Ja, men jag ligger ju typ 2 år efter.
Jo då.
Alltid, så jag kommer ju aldrig ikapp.
Jo, men jag satt ju på min lilla häst, lilla ponny borde jag egentligen säga, framför ett kavalleri av motståndare när jag skrek att jo, men Skate 3 bakåtkompatibelt på Xbox One X är fan mitt GOTY, när det nu var för några år sedan, trots att spelet var släppt för 10 år sedan. Mm. Nej då, det ska vara spel som har släppts i år. Ja, det, jag kan köpa det absolut, men jag gillar ju idén av att spel är tidlöst, va? Jag behöver inte vara så jäkla bundet till ett kalenderår och att det ska vara liksom, nu är det hype, nu är det Zeitgeist, nu är det gäller, aldrig annars.
Mm. Jag kommer ju alltid förknippa det med den här jäkla karantänsommaren. Mm. Liksom. Det har ju varit det perfekta karantänspelet eftersom det är så stort och aldrig tar slut. Och just det här, jag gillar den här aspekten med att man känner sig som en turist. Nu när man inte kan turista, det är ett fantastiskt sätt att turista på. Så får man en massa historia till livs samtidigt som man spelar det. Att jag är jätteförtjust. Och just det, att man känner sig närmare historien, att det känns som att jag gillar det, de senaste Assassin's Creed-spelen har varit fantastiska på det, tycker jag, att man såhär ja, men det är såhär, när utspelar såhär typ 300 år före Kristus liksom, men man, när man spelar det så, ja men alla människor är ju precis likadana som de är idag, minus att vi inte har mobiltelefoner, men annars så känns det ganska nära till man. Så det gör att man får en större förståelse för historien. Man ser det inte som så konstigt och som så utomjordiskt, eller vad ska man säga, utan att ja, man får en större förståelse och sammanhang. Och jag tycker det är fantastiskt när ett spel kan bidra till det.
Nice.
Very nice. Mm. Ja, och du jobbar vidare med... Men det hade du på med då, Aron, eller hade du något annat projekt?
Ja, vi har ju några spel som inte kan pratas om.
Ooh,
ja,
cliffhanger. Som sagt,
ja, men det är det jag menar att jag och inte minst Lisa kommer snacka lite om.
Yes.
Sen har jag ju 1000 andra spel som ligger. men jag tror att... Ja, jag tror att streaming-äventyret med Deadly Premonition 2, det är nog över alltså. Jag kommer spela det på egen hand nu, utanför stream och sådär.
Mm. Ja, men spännande, hörni.
Mm.
Vi säger väl som sagt att det här var avsnitt 78 av Öppna världar, helt enkelt. Mm. Och sen har vi allt det här andra intressanta som man ska dra. Våra sociala medier till exempel. Vi heter ju att öppna världar både på Twitter och Instagram.
Mm.
Kika gärna in på hemsidan. Kanske lyssnar ni från hemsidan. Öppnavärldar.se. Vi har såklart också våra streams på Twitch. Där vi också heter öppna världar. Det är inte svårt att hitta oss om man vill göra det, så att säga.
Det är bara att ta bort prickarna på ö.
Ja. Precis, vi skippar prickarna så blir det betydligt enklare. Yes, och sen har vi musiken, Aron, please help me.
Jo, men den spelas ju här och nu och det är ju våran gamla flamma. Jules, du kan ju också vad hon heter.
La Villa Tulos med Swanee River.
Oh ja.
Och Django Reinhardt.
Såklart var det en gubbe som skrev låten, vad fan. Nej, det var La Villa Tulos som framförde den på harpa i alla fall. Men Jesper Ringhög gör ju omslaget även denna gång.
Nice. Nej, men hörni, då tycker jag vi avrundar. Och så önskar vi alla en fortsatt trevlig sommar, det lilla som är kvar. Och glöm inte bort att det är coolt att vara snäll.
Hörs.
Hej, hej.